Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej, hallå! Nu är Grönsakslandet här igen. Vi är jätteglada för att faktiskt återvända inom så snar tid jämfört med vad vi har gjort tidigare under en period. Elin, du är hemma i Sverige.
Ja.
Och nu är det höst. Och jag vet att i förra avsnittet så lovade jag att vi skulle prata om vatten.
Just det.
Eller hur?
Mm.
Vad har du för förhållande till vatten?
Ja, men det är ju alltid ett komplicerat förhållande till vatten som odlare. Antingen är det för mycket eller så är det för lite. Och de senaste åren har det ju verkligen varit lite vatten.
Mm.
Men jag har lyckats sparka igång en riktigt effektiv droppbevattning.
Hur funkar den då?
Jag har en klump på min kran.
Ja.
Tappställe.
Ja. Ute?
Ute.
Ja.
Med en timer som går på batteri. Och så ställer jag in timern på 15 minuter en gång om dagen. Det ser ut som en liten klocka.
Mm.
Och sen i andra änden så är det två kranar. Mm. Så det är en kran från början, så kopplar jag på klumpen. Då blir det två kranar.
Mm. Två utkastare liksom.
Två utkastare, tusen tack. Och på den ena utkastaren sätter jag en slang till Grönsakslandet.
Ja.
Så att jag kan fortfarande ta vatten ifrån den här.
Ja, ja, ja. Så du har...
Jag har inte stoppat liksom vattnet, utan vattnet är kvar där.
Så du har en som går ut i slangen, precis, till Grönsakslandet, och så har du en kran kvar som du kan vrida på, precis, för att komma åt vatten själv och dricka. Och,
exakt. Så slangen går ut i Grönsakslandet, och där har jag en sån här liten, det kallas för svettslang.
Hur är den där beskaffad?
Mm. Det är som en sladdrig, svart, tunn, eländig slang.
Ja.
Som inte ser ut så som man tänker en trädgårdsslang, utan något tunnare.
Med små, som en nylonstrumpa svart, typ.
Steget över. Men okay. Där du är på rätt spår. Med små nålstickshål i. Och den leder jag sen i en lång S-form. Genom alla mina rader. Och 15 minuter om dagen så ligger den och svettas. Precis i liksom jord. Jag täcker över den. Jag gräver inte ner, man ska gräva ner den. Jag gräver inte ner den, jag bara täcker över den med halm och gräs. Och
man ska gräva ner den?
Ja, en liten bit. Ja. En liten bit. Och då ligger den och svettas ut vatten precis vid rötterna. Istället för att spruta ut som en vattenspridare.
Mm. Där för det är ju egentligen ganska slösigt med vattenspridare.
Exakt, precis.
Om man ska vara ärlig. Det vattnar ju på allt, blad och...
Det är mer som att man spolar av trädgården.
Ja, precis. Det är lite dumt.
Ja. Så den här svettas liksom ner. Den är snålare. Och effektivare, och det hamnar, jag kan ju lägga den precis vid raden som jag har sått. Liksom.
Så och det fungerar bra?
Det har fungerat.
Har du alltid vått i jorden?
Ja, fuktigt en i jorden. Viss fukt. Absolut.
För det är ju det som är dilemma, tycker jag, med bevattning. Att man vattnar ovanifrån och så lägger sig ett litet 3-4-5 cm lager med fukt. Och sen så är det lik förbaskat torrt. Så var det ju i år.
Ja.
Förra sommaren var katastrofal. För att det var så torrt.
Vi glömmer den bara, den var hemsk.
Ja, den var verkligen hemsk. I år var man ju lite gladare och lite mer hoppfull och kände att det här blir en normal sommar. Men det var ju så torrt från i jorden från förra året. Så att det vatten som kom ner nu från skyn, det räckte inte riktigt till.
Absolut, man hade vattentunnorna i år, men inte i jorden.
Exakt. Men det finns ju någonting som heter rotvattnare. Det verkar lite mäckigt, men eftersom det är så här, punktbevattning. Det är som ett spett man sticker ner i jorden ner långt ner mot rötterna. Och sen så kopplar man på någon vattenanslutning och så sprutar det ner vatten långt ner i jorden så att man vattnar underifrån.
Det verkar oerhört coolt.
otroligt coolt. Men det är lite problematiskt om man har stora odlingar. Man måste ha väldigt många sådana rotspett. Liksom vattnarspett.
Sen finns ju den traditionella, jag tror att det är en latinamerikansk lösning. Det som kallas för olla.
Ja, den där krukan. Exakt. Som man fyller med
den
vatten.
Den olaserade krukan som man gräver ner och fyller med vatten. Den är
just
cool.
Det, man klistrar ihop två krukor mot varandra, va?
Så gör man nog hemmapyssel.
Om man gör hemmapyssel. Och sen så fyller man den med vatten. Eller man gräver ner den först och fyller med vatten. Så att den i jorden ut släpper ifrån sig vatten via keramiken.
Ja.
Och då är det viktigt att inte keramiken är glaserad, som du sa, eller hur?
Den, utan att den släpper igen. Den måste vara lite porös.
Det är det som är problemet med att odla i keramikkrukor. Mm. Att de drar ju åt sig fukten.
Just
de tar ju fukten från jorden.
Då blir det tvärtom.
Ja, det blir jättedåligt.
Som är så vackert ändå.
Ja, det är väldigt vackert. Det är väldigt vackert. Tråkigt med plast.
Men hur har du löst det här med vatten?
Jag är glad att du frågar, Elin. För jag kommer nu att kunna berätta en fantastisk historia om vatten. Med förra årets torka i färskt minne så kände jag tidigt i våras att jag var väldigt, väldigt mycket på jakt efter ett bra sätt att vattna odlingarna. Och jag inser att nu efteråt att jag måste verkligen ha varit på helspänn och hållit ögonen öppna. Plötsligt en dag när vi kom åkande i tidigt våras till stugan, då inser jag att i diket ut med grusvägen så ligger det en tjock slang som, vad kan det vara, en 5-6 cm i diameter.
Okay.
Så här rejäl vattenslang som jag inser att den har legat där i åratal. För tidigare så hade våra grannar hästar. Mm. Så de körde liksom vatten hemifrån till hästarna. Till de där stora badkaren som hästarna kunde dricka ur. Men de har inte haft hästar där på länge. Och slangen har legat där i flera år. Och då kände jag, här ligger det slang till ingen nytta. Så jag ringde grannen och frågade, den här slangen som ligger i diket, är det eran? Ja, visst, det är våran. Ska ni använda den? Nej, vi kommer aldrig använda den mer, för vi ska inte ha hästar. Skulle vi kunna få köpa lite slang, kände jag då. Och då säger människan, nej, men det är bara att ta, ni får slangen. Vi fick 300 meter fin vattenslang.
Wow.
Gratis, alltså, det är det där. Ja. Återigen den där vänligheten. Folk delar med sig. Ja. Det är så vackert.
Den berättelsen är så viktig också, för man hör så mycket en annan berättelse som inte handlar om generositet.
Exakt.
Men det man möter i verkligheten är det här.
Det är så fint. Och vi var så glada. Så vi verkligen jublade och vi drog den där slangen och hittade kopplingar. Och sen så visade det sig att vi hade själva liksom låg i någon låda i snickarboden, så hade vi massa kopplingar som vi hade fått någonstans från något hus som vi har sålt för länge sedan.
Vad då för kopplingar?
Jag menar säkert stangkopplingar.
Jaha!
Och så vi hade en massa saker som vi kunde använda. Och sen var det så här, men då drog vi ner slangen till sjön, såg till att den hamnade uppe i trädgårdsboden.
Mm.
Och där kom vi på att visst var det så att vi fick en diskbänk av någon en gång. För det hade vi samlat på oss. Så släpade vi upp en gammal diskbänk som någon hade lämnat till oss. Liksom någon hade på sitt torp några kilometer bort. Som vi hade spart eftersom vi hamstrar ju grejer.
Viktigt att inte slänga någonting.
Nej,
absolut,
det är faktiskt väldigt viktigt. Och så hade vi ett underrede som vi kunde ställa diskbänken på. Så då drog vi liksom slang från sjön. Utediskbänk där man kan stå och arbeta och plantera.
Romantiskt.
Det är inte romantiskt. Det är inte så här, det är inte lantlivstjusigt. Men det är väldigt, väldigt praktiskt.
Mm.
Snyggt på sitt sätt. Men alltså, det är inte fult.
Nej, jag förstår.
Men mer praktiskt än romantiskt.
Jag förstår.
Och där satte vi dessutom en kran på väggen som man kan ansluta en vattenslang till. Återstod det lilla dilemmat. Hur fasen får vi upp vattnet från sjön? Men då höll vi på, både jag och Dante.
Jävla tyngdlag.
Ja, eller hur? Hur gör man när man slangar bensin?
Så om du börjar så kan jag ta över sen när vi har kommit halvvägs från sjön.
Lite så, att man kunde suga upp det på något sätt. Men vi såg att vi behöver en pump. Men då visade det sig faktiskt att man inte, för jag såg framför mig att det här kommer bli apdyrt. Med någon gigantisk pump som ska bära sig åt på något vis och kosta jättemycket pengar. Men det visade sig att det räckte med en liten enkel pump från något av de här
stora
sakvaruhusen som säljer pumpar och sånt. Så vi åkte iväg och köpte en pump för 1000 lapp.
Vi blev SR precis också.
Ja, vi blev det. Ja, precis. Vi ska inte hålla på att säga saker. Nej, om pumpföretaget vill bli nämnda vid namn så får de gärna...
Så finns vi här.
Ja, då finns vi här. Då kan de få betala. Nej. Hur som helst, vi åkte och köpte en pump, monterade den i bastun som ligger in till sjön, drog slang, fäste den vid bryggan och stoppade ner någon slags koppling, tryckte på knappen och upp kom vatten. Så nu har jag alltså under hela sommaren haft vatten. Jag har bara kunnat gå upp till trädgårdsboden, vrida på kranen och så har det kommit vatten ur en slang.
Ja, det är helt stört.
Och dessutom fint vatten, för sjövatten är ju fantastiskt. Mm. Vi har ju så mycket kalk normalt i vår brunn, så att det har jag känt varit lite knepigt med att vattna med kalkvatten, för att pH-värdet blir lite konstigt i jorden.
Mm.
Men med det här sjövattnet som då är fullt med härlig så här, hummus och fiskarna har bajsat och så här, fiskarna i havet, man bara känner, åh vad härligt. Så att jättefint bevattningsvatten har jag haft hela sommaren.
Gud vad härligt, och vad händigt.
Ja, visst är det. Ja. Händigt av oss och behändigt att ha, kan man säga.
Mm.
Och jag har gjort min egen lilla rotspetsbevattning genom att i växthuset framför. Jag tycker att det är så trist att stå där och vattna.
Mm.
Så att jag sticker ner. Nu har jag ju så mycket vatten så kan jag sticka ner slangen in till gurkplantorna. Och så får det stå där och pumpa på och, liksom, och verkligen så, bevattna. Vilken underifrån. Dröm. Och det har varit jättebra, för vi har haft jättemycket gurka. Fina, långa, härliga sådana gurkor. Vad heter gurkorna?
Slang?
Slanggurka. Slanggurka. Heter det. Det är för som vi hade så bra slang.
Slanggurka, Bella.
Så att det är verkligen fantastiskt, vårt bevattningssystem.
Ja, vad coolt.
Hej, Grönsakslandets producent Estrid här. Med ett meddelande från mig, Elin och Bella. Vi har gjorts uppmärksamma på att det förekommer spelreklam i Grönsakslandet. Och det vill vi bara berätta att det är givetvis ingenting som någon av oss står bakom. Vi är alla tre starkt emot spel om pengar på nätkasinon och liknande. Vi har själv inget inflytande över vilka annonsörer som förekommer i podden. Jag vill också passa på att påpeka att vi inte får någon som helst inkomst från de här reklamspottarna. Eftersom Grönsakslandet konstigt nog har alldeles för få lyssnare för det.
Du, har ditt bevattningssystem varit till belåtenhet?
Det har varit toppen. Och det enda problemet med bevattningssystemet är att eftersom att den är halvtäckt och halvt nedgrävd, den här svetslangen. Så ibland är jag där med grepen och ska göra någonting. Och trots att det är liksom en procentuellt minimal chans, tycker jag, om jag försöker vara lite matematisk, att den smala grepspetsen ska träffa den smala svetslangen, så händer det här lite då och då.
Ja. Men då blir det bara ett extra hål.
Så på vissa ställen så skulle vattenkrasse växa väldigt väl, till exempel. Men i övrigt så har den faktiskt funkat alldeles utmärkt. Jag älskar den. Jag är ju en dröm om damm. Har du någon erfarenhet av damm?
Jag har inte någon egen erfarenhet av damm. Men däremot så var jag på studiebesök hos några fantastiska människor i Västergötland. De bor i Trävattna, bara det låter ju så vackert. Orten heter Trävattna och deras gård heter Borrabogård. Och det är en permakulturodling. Och de har alltså gjort ett fantastiskt bevattningssystem som bygger till stor del på att de har dammar. De har grävt gigantiskt, eller väldigt, de är inte jättestora utan de är djupa dammar. Så de är sådär 1,5 meter. Och så har de klätt dem med någon slags dammduk. Fyllt med vatten och så har de fisk där i. Kojfisk och guldfisk kanske.
Gud vad ambitiöst.
Otroligt. Och så leder de ner vattnet från regnvatten från taken som går via stuprännor och ner i rör och så in i dammarna. Och då har de jättefint
regnvatten
som dessutom blir gödslat av fisken.
Men vad smart. Jag ser framför mig en sån här Mad Max, liksom vacker så här dystopiodling med massa så här rör överallt.
Ja,
är det så,
men nej, eller? Det är det inte. Utan de har grävt ner allting.
Ja, så de det har syns det. Okay.
Det är så fint i den här odlingen. Och så odlar de då permakultur, enligt permakulturprincipen. Har vi pratat om det?
Lite grann. Vi brukar nudda det lite då och då. Och så brukar jag vara lite så här, är det inte bara fluff det där?
Nej, det är inte det. Nej, jag är helt inne på permakultur. Jag älskar det. För de har några principer som, det handlar ju om att spara energi. Nätverka och spara energi. Mm. Och även mänsklig energi. Och det är därför man vid sitt hus, huset är zon 0.
Mm.
Zon 1 är precis utanför huset. Och där har man allt som kräver arbete. Så att man inte ska behöva gå 200 meter någonstans för att fixa odlingarna. Utan man har det som kräver mycket arbete. Det är nära huset. Och sen så liksom utökas de här zonerna. Så att det som kräver lite mindre arbete. Det är nästa zon runt huset.
Men kan man förstå det här även om man inte är delaktig i permakultursekten?
Ja, det kan man förstå. För jag är inte delaktig i den sekten. Men jag kommer kanske att bli.
Nej. Men jag, det man brukar kalla hangaround.
Nej, men jag har faktiskt inte fattat riktigt förut vad permakulturodling betyder. Men just det där, när de förklarade för mig att det handlar om att spara energi och även min energi som odlare. Att jag just inte ska behöva älga iväg långt som fasen för att hämta ett salladsblad. Utan salladsbladet växer utanför knuten. Liksom örterna.
Det är ju smart faktiskt.
Ja, men det är ju smart. Och sen så sista zonen, det är skogen. Mm. Där man plockar sina bär och sin svamp och allt det vilda.
Och som inte kräver något jobb alls.
Exakt, det för den bara står där.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När vi ändå är inne på permakultur, odling, så vill jag berätta vad jag också lärde mig av den här familjen. De heter Arvidsson, Ylva, Johan och Siri. De är verkligen entusiaster och det är superspännande att träffa sådana människor. De bor och lever sitt liv på den här gården. Mamma, pappa och en dotter. Vi pratade väldigt mycket om jorden och de hjälpte mig att få insikten att det här som vi pratar mycket om i Sverige och som inte minst faktiskt min bostadsrättsförening där jag odlar, där vi har de här små lotterna. Där står det i kontraktet som man skriver på när man tecknar sig för en lott att man måste höst- och vårgräva. Jag kan säga Arvidssons, de reser ragg när de hör ordet höst- och vårgrävning. Därför att så fort man sätter spaden i jorden så är det som att orsaka jordbävning. Tänk dig att en grävskopa sätter tänderna i Jönköping varje vår och varje höst och vänder upp och ner på infrastruktur, vägar, tunnlar, vattenledningar, allting. Det är precis det man gör när man gräver jorden.
Så
man
ska gräva
så... Visst är det bra? Ja. Man ska gräva så lite som möjligt. Och så täckodla. Så att de här kompisarna i jorden får komma upp och hämta mat. Mm. Och så gräver de sina gångar. Vi har pratat om det här förut. Men det tycker jag tål att upprepas. Åter till vattnet. Dammarna. Mm. Har du någon plan på damm?
Ja, men man leker ju alltid med tanken på damm, tycker jag.
Gör man det verkligen?
Inte. Men och då är det frågan om vad man ska ha för liksom material i botten och så. Då dammduk är ju, rekommenderar ju många.
Mm.
Och så har jag också blivit lite nyfiken på det här med lerklining.
I dammen?
Tydligen så finns det de som experimenterar med det.
Så att man smetar lera på insidan av sin grävda grop?
Precis, du tar på dig liksom dina tåligaste gummistövlar.
Tåligaste vadarkläder kanske?
Exakt, ja. Precis. Gräver du din damm, häver lite vatten i botten. Antingen så är det lera där redan från början eller så tillsätter du lera. Och sen så börjar du stampa och trampa och stampa.
Ja, men på väggarna i dammen?
Ja, och sen smetar du upp det där. Och då ska det bli tätt. Enligt internet. Och internet har ju haft fel tidigare.
Internet kan ha fel, men det kan också gå rätt till på internet ibland.
Precis, och det som, liksom, det som talar till internets fördel, det är ju att man lerklinar ju hus till exempel.
Ja, men det har ju fungerat i århundraden.
Precis, och hammammer. Exakt, turkiska hammammer, alltså våtutrymmen, är ju byggda i lera ofta.
Det borde ju fungera. Du så, kanske ska prova.
Ja, och jag misstänker att det kommer, det här trampandet är det som kommer att knäcka en. I England...
Låtsas att det är vin.
Ja, exakt. I England så har de ju när de gjorde det här på lite större liksom skala,
ja,
så brukade de ju skicka ner ett gäng får eller kor i dammen.
Men varför ska jag trampa? För att trampa ihop leran med vattnet?
Det händer någonting där i den här processen. Så att det blir som murbruk av det liksom.
Aha, jag förstår.
Och sen blir det tätt då.
Så det är trampandet som är...
Ja, det är viktigt. Och en blandning, det är en viss blandning också där man måste få till med liksom en viss sorts blålera och något sorts grus.
Man blandar material med vatten.
Ja, och då får man något väldigt hållbart.
I vissa proportioner så blir det som cement.
Ja.
Och då kan man använda det och smeta på sin grop.
Och det här är ju attraktivt för att då får man ju inte de här hala... Man vill ju inte att djur ska dränka sig. Nej. I dammen. Man vill ju att det ska vara en härlig plats för djur.
Men vad då ska de ner i dammen och göra?
Ja, jag tycker de kan få vara i dammen. Dricka en liten mun vatten på kvällen kanske.
Men de går inte ner i dammen.
Tror du inte det?
Nej, de går inte ner i dammen. De går inte ner och badar i en damm.
Vi har ju råttor som dränker sig.
Ja, du tänker så. Jag tänkte mer på kor och sånt.
Absolut, men så djupt kommer jag kanske då orka gräva. Men vi har ju som möss och råttor som dränker sig på de mest spektakulära sätt på torpet.
Det är inte så kul.
Så just nu har jag nolltolerans för djur som dränker sig. Det är så deppigt.
Jag har en fråga om en liten stund. Jag ska bara först göra ett litet inpass. Jag hade ett projekt där jag skrev om nysvenskar som odlar.
Mm.
Och då träffade jag odlare som har kommit till Sverige från olika delar av världen. Och som är helt överlyckliga över att vi har sånt fantastiskt odlingsklimat i Sverige.
What?
Och jag har alltid tyckt lite synd om mig själv och oss svenska odlare. För att det är så mörkt och kallt och det regnar hela tiden och det blir inte tillräckligt varmt. Man har tyckt lite synd om sig själv.
Jag känner att jag delar den här känslan starkt. Mm.
Och så möter man de här människorna som säger att ni har så ljusa nötter. Ni har så fantastiska jordar. Och
det här är ju folk söderifrån. Det är ju ingen som kommer norrifrån till Sverige.
Nej. Och ni har så mycket vatten. Det växer. Det finns så, jordarna är fuktiga. Det regnar. Det kommer så mycket vatten. Och de har berättat om, var någon som berättade att mina pumpor och squasher är tre gånger så stora som i Syrien.
Men vilken visst är det intressant.
Häftigt? Och visst är det lite glatt att man får en ny bild.
Verkligen.
Av sina odlingsförutsättningar. Så att jag är väldigt tacksam över att få bo här och odla här.
Men vi har ju pratat om det här på våra planeringsmöten. Mm. Att vi måste åka ut till en av de här lotterna. Det finns ju en liten intresseorganisation som heter Orten odlar.
Här i Stockholm, ja.
I Stockholm.
Ja, i förorten.
Precis.
Pratar vi om då.
Människor som har otroliga odlingar alltså. Och jag var faktiskt på orten odlars skördemarknad i höstas.
Ja.
Och där stod för övrigt Hugo Num.
Hugo Num, chilikungen.
Som vi pratade om i förra avsnittet. Stod han där, en liten farbror omgiven av chili.
Jaha.
Underbar liten man. Med massa fantastiska chilis.
Fantastiska chilis och massor med kunskap.
Precis. Och sen så var det fullt med stånd, massa mat. Det var liksom allting var odling i relation till mat hela tiden. Och ofta kanske en odling motiverad av att man har saknat en favoritmat som man inte har kunnat köpa. Så därför har man börjat odla den.
Var det nya grödor? Nya grönsaker som du inte kände till?
Det var inte så jättemycket nya grödor. Men det var lite nya örter, lite blad som jag inte kände att jag kunde identifiera.
Mm. Men vad gjorde du där?
Ja, men jag var bara götta mig på skördefest.
Du var bara där och festade, skördefestade.
Så det är liksom, du vet, så här stränga kvinnor med fräknar och tjocka glasögon och bärsa slöjor som står och liksom delar ut, vad heter det, baklava. Du vet, såna söta kakor som ligger och simmar i sirap och rosenvatten. Och så fick jag träffa frihetliga ekosocialister från Chile.
Jaha, odlade de?
De odlade. Ja. De odlade hur mycket som helst. Och jag tror att det var Chile, jag kan säga fel. Jag är ju anarkist sedan ett par år tillbaka.
Ja.
Så det var ju verkligen så här att jag kom fram till dem. De sålde empanadas. En liten fluffig pirog med grönsaksfyllning. Fantastiskt. Älskar empanadas.
Mm.
Så jag gick fram och var så här.
Vad har man till empanadas?
De serverade, ja absolut. Ja. Och en liten linsgryta hade de också. Så jag gick fram och var så här, empanadas typ. Får jag köpa en? Och de var så här, köpa, ta, det är upp till dig. Vi är frihetliga ekosocialister.
Oh.
Och då säger jag, jag är anarkist. Gud vad underbart, vad härligt att ses.
Och där möttes ni?
Och där möttes vi. Och det här är ju det som i Frankrike kallas för prix libre. Alltså du betalar det du har, det du tycker att det är värt eller det du kan.
Mm.
Man deltar i ett utbyte. Det är inte priset som är det viktiga utan du deltar i det här utbytet.
Men då måste jag ju fråga, är det någon som tjänar på det i slutändan?
Man kan se att det här är inte ett system som uppmuntrar girighet utan det är ett system som uppmuntrar givmildhet. Så i den här typen av ekonomiska system finns oftast ett större överflöd än i ett system där tillgång och efterfrågan är det som styr priset. Liksom. I ett system med tillgång och efterfrågan kan ju till exempel en person...
Du strypa tillgången.
Exakt.
Och få högre pris.
Du kan känna dig motiverad att hålla igen om du har pumpor till exempel. Ja. Då vill du inte sälja dina pumpor för du kan lika gärna förvara dem länge.
Ja,
och sälja dem till ett högre pris för att det är pumpabrist på marknaden.
Ja, ja. Så det här handlar inte om att någon ska tjäna på affären? Eller de som alla tjänar sig, på affären? Precis. På något sätt. Om man nu ska prata i ekonomiska termer. Man behöver kanske inte prata om att tjäna.
Nej.
Man kanske bara kan prata om att alla får mat.
Alla får mat. Och de här fantastiska odlarna stod här och bjöd på det här. Liksom empanadas och linsgryta.
Vad fanns det mera på orten odlar skördefesten?
Ja, det är kul att du frågar. Det fanns ju dahlia.
Dahlia?
Dahlia fanns. Hur känner du för dahlia?
Ja, jag vet att det finns en dahliapark i Enskede här strax söder om Skanstull där jag bor. Med fantastiska dahlior och det är några entusiaster som håller på med de här dahliorna. Och de måste väl gräva upp de där dahliaknölarna varje år och ta in dem och sen ut med dem på våren. Jag tycker det verkar lite mäckigt med dahlia.
Vad heter den här personen? Sisyfos tänker jag på.
Ja, precis. Det är liksom tre dahliaknölar fram, tre tillbaka.
Det här har varit det som jag har liksom verkligen jag haft svårt för dahlia.
Ja.
För det här för mig är...
Jag tycker det är vackert.
Ja, du, okej.
Det här tycker inte du?
Jag har haft jättestora problem med dahlia.
Mm.
Jag tycker att de är showiga.
Mm.
Och jag tycker att de ser ut som illa ihopsatta kan-kan-flickor.
Mm. Lite vulgära.
Lite vulgära.
But did you know man kan äta dahliaknöl?
Ja, okej. Okay. Allt har förändrats bara på väldigt kort tid nu känner jag. Mm.
Nu har du träffat dahlia-människor i
på orten odlar.
Och nu får du veta också att man kan äta knölarna.
Så nu är allting nytt.
Bra. Men vi måste ta oss ut till någon form av ort i något form, i någon form av avsnitt. Och se hur de odlar.
Den här kinesiska kvinnan, har du talat om henne?
Ja, det är en kvinna som odlar just i år, har dokumenterat sina odlingar, eller hur? Minns du vad hon heter?
Vi får ta reda på.
Ja, vi får ta reda på det. Men hon odlar sinnessjuka mängder grönsaker.
Hon skördar liksom 50 kilo åt gången.
Vi letar rätt på
henne. Kan vi inte hitta henne? Kan vi inte åka till henne? Jag vill se.
Då kan vi fråga henne också. Eller så frågar jag dig, har du haft med rucola att göra på länge?
Ja. Alltså jag har ju
Är det med rucola och dig?
Jag har haft en liten uppenbarelse med rucola. Jag har haft noll tolerans mot kål. Ja. Och också mycket dåliga erfarenheter av kål. Ja. Jag har inte kunnat odla det egentligen. Men däremot har jag en rucola som heter prennrucola. Som inte störs av det här. Och som du kan så, alltså du kan så det nu. Du kan så det på hösten på, liksom, så länge det inte är kärl i marken. Så det, och så kommer det upp till våren.
Är det samma som kallas för vild rucola?
Ja, definitivt.
För det finns ju sandsenap och...
Ja, sandsenap vild och vild rucola.
Ja, ja, precis. Och den heter någonting, den vilda rucolan. Är det vild rucola?
Definitivt samma gäng det här.
Ja.
Om det är, antingen är det olika ord för samma sak eller så är de närbesläktade.
För jag har en rucola som bara kommer tillbaka och kommer tillbaka. Och den är ju inte perenn, men däremot så är ju rucola tvåårig. Mm. Så den får gå i frö och så fröar den av sig. Och så kommer en ny för varje år.
Ja.
Just här ute på lilla lotten utanför lägenheten.
I stadsodlingen.
Ja, i stadsodlingen. Och den kommer tillbaka i gigantiska tuvor. Och som fortfarande, jag menar nu, så här sent så kan man fortfarande gå ut och skörda.
Mm.
Och den kommer också jättetidigt i vår.
Ja.
Och sår man nu, man kan så den här rucolan ända i november. Mm. Och så har man fin rucola tidigt på våren.
Det är tacksamt.
Mycket tacksamt.
Ja. Och då sköter ju bevattningen sig självt.
Det gör den, verkligen. Nu har vi pratat om vatten, vi har pratat om orten. Mm. Har vi pratat om att du och jag har varit föremål för empiriska studier och sedan hamnat i en bok?
Vad säger du?
Boken Köket, rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet. Där har en kvinna som heter Jenny Lee, som jag träffade i hundparken. Hon har köpt en liten dvärgschnauzer, samma ras som Doris.
Mm.
Vi stötte på varandra och sen kom hon inte med häromdagen. Och så hade hon med sig boken där hon har skrivit ett kapitel om köksträdgården. Och hon skriver också så här, en dedikation i min bok, jag måste säga det här nu.
Till jag vill Bella. Alltid höra dedikationer, för det är typ det svåraste man kan skriva. Så
den här är jättefin. Till Bella och Doris förstås. Jag träffade din bok först och är glad att jag träffade dig sen. Alltid lika trevligt att ses. Och jag tyckte det var väldigt trevligt att få den här boken. För här har hon alltså studerat våra böcker som var anledningen till att vi träffades första gången. Mm. Rätt ur jorden.
Men vad spännande.
Handbok i självhushållning och The Secret Gardener. Dumsnåla tips för nygamla odlare. Hon har alltså studerat dem och sen så har hon haft med vad vi skriver om köksträdgårdsodling. Som ett exempel på hur odlingsintresset växte fram nu på 2000-talet.
Men vad roligt. Alltså att odlingen fortsätter skapa kontakter på det här sättet.
Den skapar kontakter, den lever, den frodas. Vi odlar, folk pratar om odling, folk odlar och delar med sig av
saker
och frön.
Den vanligaste fritidshus-sysslan näst efter promenader.
Det är odling.
Det är odling. Och promenader tänker jag mig att alla som har ben tar och även vissa utan.
Ja,
så det då, är den, måste man ändå säga, är den vanligaste sysselsättningen som inte handlar om att man rent
ska transportera.
Precis.
Det är ju fantastiskt. Vad gör vi med det här? Vi gläds.
Ja.
Vi säger att det växer där ute. Ja. Vi träffas igen ganska snart, tycker jag. Och så tackar vi för oss.
Tack.
Jag heter Bella Linde.
Och jag heter Elin Unnes.
Och vår producent heter Estrid Holm. Och henne tycker vi väldigt mycket om. Och vi hörs snart.
Hej!
Hej.
Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.